de här hundarna som tränas under ljud, de lär sig långsammare som sagt, men de habituerar inte snabbare till ljud när de exponeras för dem senare. Så alltså vad jag säger är att hundar som tränats under ljudstörning var inte bättre på att utföra en uppgift lite längre fram under ljudstörning än hundarna som inte hade fått höra det där ljudet tidigare.
Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer.
När vi lär våra hundar någonting så spenderar vi ju en hel del tid på att använda belöningsbaserad träning på att göra det roligt för både oss och hunden. Och vi vill ju att det här vi lär hunden att även om vi lär in det i köket eller i trädgården eller på promenad så vill vi ju att den där kunskapen ska fungera överallt eller i alla fall i väldigt många kontexter och oavsett vad som händer i den kontexten. Och det där, det är ju verkligen lättare sagt än gjort. Och vi har ju i tidigare avsnitt pratat en hel del om felfri inlärning och hur vi kan träna så gräset växer med det här fade-in-protokollet som lär oss hur vi kan fasa in svårigheter. Och oavsett vad de svårigheterna är egentligen, att vi fasar in det långsamt som gräset växer istället för att bara ha en störning eller inte ha den, så att säga. Eller höja kriteriet från 2 till 10 så kan vi liksom långsamt fasa in det här. Och vi ska fortsätta att gräva i det idag och titta på en studie där man har undersökt hur det här med ljudstörningar påverkar hundarna. Lite liknande så som vi tittade på i förra avsnittet, men den här gången tittar man på höga ljud från ett annat perspektiv. Och i det här fallet handlar det om hur kan vi på bästa sätt lära hundarna att klara av störiga eller höga eller jobbiga ljud och ändå kunna göra de här beteendena som de kan. Och för mig och många av mina kunder så handlar det ju om att liksom det beteendet vi vill att hunden ska klara av att göra, det kanske är att fortsätta gå avslappnad och trygg tillsammans med mig i koppel snarare än få panik när den hör ett visst ljud. Men är man en polis så är det klart att då har man ett gäng beteenden som man vill att hunden ska kunna göra. Även om det smäller av en pistol eller skjuter fyrverkerier runt omkring. Och tävlar man agility, ja då vill man ju att hunden ska kunna ha roligt och tävla eller träna tillsammans med mig oavsett om folk tjoar i publiken och sådär. Så det här är ju väldigt relevant för oss alla som har hund. Och jag ville att du skulle förstå det här med att träna som gräset växer och det här fade-in-protokollen innan vi diskuterar det vi ska prata om idag, därför att jag undrar lite varför de inte använt det här fade-in-protokollet och fasat in svårigheterna, i det här fallet ljud, som gräset växer. För det har man inte gjort i den här studien och jag fattar inte varför. Det känns, vågar jag säga, osmart. Ja, jag skulle då i alla fall ha såklart fasat in det som gräset växer eftersom vi har så mycket evidens på att det ger oss inlärning som går mer felfritt. Men det har de alltså inte gjort idag. Och det blir upp till dig att avgöra vad du tycker om det. Hade det varit smartare eller inte att göra det? Men det man kommer testa i den här studien, det är man har 2 grupper med hundar. Och man lär dem en enkel uppgift. Och så ser man om vi i inlärningsfasen spelar ett ljud på 60 decibel för hunden, det vill säga när jag tränar hunden för att lära den någonting, om jag har ljud i miljön då som är ganska höga, hur påverkar det min hund när den längre fram sen i en annan situation ska lösa en uppgift och hör samma ljud? Och det här relaterar ju verkligen till ljudträning och så vidare. Det vill säga, får vi hundar då som har nytta av att de har under träningen utsatts för de här ljuden? Eller går det bättre för de hundarna som har tränat i tystnad och lugn och ro, om vi kan säga så, och som sen får höra de här 60 decibel-ljuden när de gör en uppgift? Alltså, vad blir skillnaderna på de här två olika grupperna av hundar? Det är det vi ska titta på lite idag. Och jag vill verkligen att du funderar på det här utifrån att träna som gräset växer-filosofin. Och var lite kritisk när du tänker på hur de har designat den här studien. Det är i alla fall jag. Och en liten grej att ta med dig framåt, det är att tänk på att det är annorlunda. Det är en annorlunda uppgift för hunden att diskriminera mellan två olika signaler som vi pratade om i förra avsnittet, där vi lär en individ att göra någonting när det lyser rött men inte när det lyser grönt till exempel. Och det handlar idag om, kan hunden göra en sak när det låter ett ljud? Det vill säga, du får en signal för en uppgift som du kan. Klarar du av den uppgiften även när det låter? Det är lite grann det vi tittar på idag. Och det är ju två lite olika saker såklart. Kom ihåg det här jag sa sist, att liksom vi vill lära hunden kanske att sitt betyder sitt, men pommes frites betyder inte sitt. Det är ju liksom att diskriminera mellan två olika signaler, medans kan du göra sitt medans en motorcykel brummar förbi är ju liksom en annan utmaning för hunden. Klarar du av att göra det du kan även när det här händer i kontexten? Och det finns såklart länk till studien på avsnittssidan på braverdogs.com/podd, och sen lägger du bara till avsnittsnumret där så finner du extra information. Så det man tittar på i dagens studie som är från 2023, det är hur en ljudstörning i kontexten påverkar hunden och dess inlärning senare. Och vi vill testa om att träna med ljudstörning bidrar positivt till när hundarna senare ska göra en uppgift och utsätts för ett, ja, exakt samma ljud är väl i den här studien. Men om du tänker dig i vår verklighet så kanske det är om jag tränar i köket samtidigt som jag spelar hög musik. Hur påverkar det hunden när den sedan hör hög musik när jag är på en annan plats? En plats som hunden är okej med, men den har inte hört sån musik på den platsen. Lite granna så. Och det man finner i den här studien, det är, och det här är ingen överraskning för någon av er tror jag, men det man finner är att hundar som tränas under ljud, under ljudstörningar när vi spelar den här 60 decibel-ljudet, de lär sig långsammare än vad de andra hundarna gör. Och det är ju precis det som vi säger till alla, att när det handlar om nyinlärning så behöver kontexten vara lugn och stilla och trygg. Till exempel mina tre steg till beteendeförändring, där är ju steg två att lära in ett nytt beteende om hunden inte redan har ett som vi kan använda. Och det gör vi i en problemfri kontext. Men det intressanta som de finner i den här studien, det är att de här hundarna som tränas under ljud, de lär sig långsammare som sagt, men de habituerar inte snabbare till ljud när de exponeras för dem senare i den här studien. Så alltså vad jag säger här är att hundar som tränats under ljudstörning var inte bättre på att utföra en uppgift lite längre fram under ljudstörning än hundarna som inte hade fått höra det ljudet tidigare. Så Absolut, det vi redan vet, det är att hundar som läser något i en störningsfri miljö, de lär sig det snabbare än de som tränas i en miljö som är stökig. Så uppgiften i studien, den var att lokalisera en gömd, oåtkomlig matbit bland ett gäng hinkar som var uppställda. Så i den här hinken med matbiten, då hade man staplat två hinkar på varandra och borrat hål i den ena hinken så att korven låg och de kunde känna doften av korven, men de kunde inte komma åt den så att säga. Och innan man kom till den här delen av studien så har man såklart sett till att hundarna är trygga med att sticka ner huvudet i ett gäng hinkar och liksom käka korv där ur och allting sånt, va? Men uppgiften var att av ett gäng utställda hinkar finna den hinken som luktar korv, kan vi säga. Och det krävdes 67% fler pass att lära sig uppgiften när ljud spelades. Så det här är intressant, alltså. Det krävdes 18,57 pass versus 31,03. Så säg då 19 pass eller 31 pass. Så mycket snabbare går det för de här hundarna i den här studien att lära sig en grej när det inte spelas ljud. Och hundarna som tränades under tystnad, de kollade också färre hinkar innan de liksom lyckades med det de skulle göra. 39 hinkar istället för 55. Så det är en stor skillnad här. Det går snabbare, de gör färre misstag. Då är vi inne på det här tänket om felfritt och allting sånt, va? Det här är ju absolut inte en studie som är upplagd på ett felfritt sätt. Men det blir i alla fall färre misstag för de som inte tränar under ljudstörning. Och hundarna som tränade under tystnad tog kortare tid på sig att lära sig. Men det resultatet är faktiskt inte statistiskt signifikant. Och det innebär att vi inte kan lita på det skulle inte hålla i rätten, om vi säger så, när en skillnad eller ett samband är statistiskt signifikant, så kan man säga att liksom, vi kan vara säkra på att det inte handlar om slumpen. Men i det här fallet så kan vi faktiskt inte hävda att det är eller inte är slump. Så vi kan lägga just det där resultatet om tid åt sidan, men de andra grejerna, att det krävdes liksom fler pass och helt enkelt färre misstag för att lära sig när det var tyst, det är vi säkra på. Och så det intressanta då att det ändå inte verkade vara så att de som hade hört ljud när de lärde sig någonting, det verkade ändå inte vara någon fördel för dem när de senare fick höra höga ljud igen och skulle göra en uppgift. Och det här är ju det intressanta då. Vad kan vi dra för slutsatser av det för oss och vår egen träning? Liksom? Om vi vill att våra hundar som inte är ljudrädda ska liksom inte heller bli ljudrädda, vad kan vi dra för några slutsatser av det här? Och jag tänker att ja, är det så smart då att bara spela ett ljud på 60 decibel? Nej, tänker jag. Det är faktiskt inte det. För allt vi har lärt oss om felfri träning och att lära djur att diskriminera mellan en sak och en annan eller att lära sig nya saker, det talar ju för att vi ska träna som gräset växer. Det talar för att när vi helt plötsligt bara utsätter hunden för en störning av något slag, ett högt ljud eller säg att du vill lära en hund att vara trygg med att bilar åker förbi och att hunden i dagens fall gör utfall mot bilar om de kommer inom 10 meter, säger vi. Ja, men då börjar vi ju inte att lära den hunden att liksom, du står här och 3 meter ifrån dig kör en bil. Alltså det är ju osmart, om jag får säga så. Så det hade ju varit mycket smartare att börja med den bilen på 15 meters avstånd och innan man ens börjar med den bilen så har man såklart lärt hunden beteendet man vill den ska kunna göra. Och sen strösslar man långsamt in störningarna man vill att hunden ska klara av. Allt enligt de 3 stegen till beteendeförändring som jag i princip alltid använder. Och varför har man inte gjort det i den här studien? Jag vet inte. För att det här fade-in-protokollet är ju från 60-talet som vi diskuterade i förra avsnittet. Så det är ju inte som att det är nyheter i princip. Så det känns ju som att, det känns inte som vi kan säga att okej, vi kan vara säkra på att det är ingen idé att använda ljud när vi gör nyinlärning. För att jag tror att det handlar om hur mycket ljud och när i nyinlärningen. Och om jag tänker på så som jag tränar idag och det jag säkerligen har lärt mig av alla de jag inspireras av som kan mycket mer än mig. Det är ju det att, okej, självklart, vi börjar nyinlärning i en trygg, lugn miljö. Men så fort vi har liksom ett litet frö av beteende, då vill vi ändra något litet hela tiden. Det är en sån där, ett sånt där mantra jag har. Ändra något litet hela tiden. Stå inte på exakt samma vis. Var inte i samma vinkel från hunden. Ha inte samma ljudmatta runt omkring. Variera någonting litet hela tiden. För ju mer lika vi gör någonting hela tiden, desto svårare blir det, är min erfarenhet och det jag har lärt mig som sagt var andra. Desto svårare blir det att introducera störningar sen om jag har polerat mitt beteende, polerat och sen vill jag helt plötsligt ta det till en annan kontext eller börja spela ljud. Ja, alltså det är klart att det här är ju en balansgång. Hur mycket ska min hund kunna det här beteendet innan jag börjar tillsätta störningar? Låt mig tänka att jag har, nu tränar inte jag rally, men säg att jag gjorde det där. Jag vet ju att det består av massa olika beteenden som vi kedjar ihop och som kommer efter varandra och så vidare. Det är klart att jag vill att hunden ska kunna dem till en hög nivå. Samtidigt vill jag inte ha dem superpolerade innan jag börjar variera kontexten och tillsätta störningar. Utan ju tidigare jag börjar variera saker och ting runt omkring, desto enklare blir det ju att få variation i den kontexten. För annars riskerar jag också att kontexten och alla de här signalerna vi har i den signalen liksom blir en del av faktiskt signalen, snarare än att det blir irrelevanta stimuli som hunden kan ignorera. Och i studien så skriver de så här att our findings suggest that the initial stages of learning should be conducted in a non-distracting environment to avoid negative impacts on the learning. Och det kan vi ju alla vara överens om. Det är därför steg 2 i mina 3 steg till beteendeförändring. Vi lär in nya saker i en problemfri, trygg, lugn kontext. Men det som inte är definierat här, det är ju the initial stages of learning. Hur långt är ett rep? Vad menar vi här egentligen? Hur länge ska vi polera beteendet innan vi börjar variera oss? Och jag sa ju alldeles nyss att de här hundarna som tränades med ljudstörning under nyinlärningen, de inte habituerade snabbare när de sen senare fick höra det här ljudet och de hade en annan uppgift att göra. Och det är kanske inte helt sant, för att de fick resultat på som tydde på att man kanske hade lite hjälp av det. Men det var återigen inte ett signifikant resultat. Så vi kan inte konkludera från den här studien att utsätta hundarna för superhöga störiga ljud som stör dem så att man faktiskt ser att inlärningen går långsammare, att det är sättet vi lär hundar att tackla höga ljud på. Jag håller med om, självklart, nyinlärning ska ske i lugna kontexter, trygga kontexter. Men jag skulle säga att så fort som möjligt så behöver vi börja strössla in svårigheter i det beteendet. Och det kan innebära störningsträning i trygga kontexter. Och det betyder såklart också take the behavior on the road och börja träna i andra kontexter. Men min erfarenhet är att det är bättre innan jag bara plockar med hunden från en kontext till en annan, att jag faktiskt varierar mig på kreativa vis i den kontexten där vi redan har beteendet, så att säga, där vi har börjat träna det. Så de hade en hypotes i den här studien, och det var att de trodde att de här hundarna som hade tränats med ljudstörning tidigt, att de skulle göra det bättre senare när de testades på en annan uppgift där ljud spelades. Men så var alltså inte fallet. Och jag ska säga att den här studien också, man testade ljus också, ljusstörningar, men det är inte det jag fokuserar på i dagens avsnitt, utan ljudstörningar är mer intressanta för mig, men du kan såklart läsa om det själv i studien. Jag tänker att det är ju jättevärdefullt att vi har den här studien, men hur skulle det här sett ut om vi hade fasat in ljudstörningen som gräset växer? Jag tror vi hade fått ett väldigt annorlunda resultat, och det känns som att det jag vill att vi alla tar med oss från den här studien är: träna som gräset växer, höj svårigheterna som gräset växer, tillsätt störningarna som gräset växer så fort som möjligt. Variera någonting litet hela tiden. Om du ser att beteendet faller isär, ja, men då har du såklart haft lite för mycket gödmedel på ditt gräs, det växer lite för fort. Backa bandet. Fixa till jorden, fixa till kontexten så att det blir mer gynnsamt för din hund att göra beteendet. Och tänk på att du kan träna på flera saker parallellt. Det gör jag nästan alltid med mina ägare som jag tränar med, att vi kanske har det här beteendet som vi fortsätter att polera i den här trygga, lugna kontexten, och samtidigt parallellt i andra träningspass så gör vi störiga grejer. Jag står och dricker ett glas vatten samtidigt som jag ber min hund att sitta. Jag håller i ett paraply samtidigt som jag ber min hund att ligga. Jag har en hatt på mig när jag ber min hund att gå avslappnat bredvid mig. Vad det nu kan vara. Jag spelar musik och så vidare och så vidare. Så att jag gör båda sakerna parallellt. Så jag tror att vi kan lära oss mycket av den här studien. Jag är oerhört tacksam att de gör såna här studier. Men vi kan och bör tillämpa träningen på ett annat sätt än vad man har gjort i den här studien. Håller du med? Vad tänker du? Har du lärt dig något? Jag hoppas det.
Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.